الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi har kommit fram till kapitel 217 från denna välsignade bok Kitab Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin, Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Och där säger författaren Bab al-Rifq, kapitlet om Rifq. Och ordet Rifq kan översättas på många olika sätt, som mjukhet. Jag kollar lite synonymer här. Trevlig, vänlig, mjuk, mild, ömsint, snäll. Taib. Och också då motsatsen till rifq är shidda wal ghilza, att man är hård och sträng och barsk. Ja. Och rifq som vi kommer att höra är en av islams höga karaktärsdrag som religionen verkligen uppmuntrar oss till att hålla fast vid. Och den första hadithen som författaren rahimahullah nämner i detta kapitel är hadith Urwa ibn Zubayr från Aisha radiyallahu anhuma, zawja an-nabi alayhi salatu wassalam, att hon sa: en samling eller grupp med yahud kom in till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och sa till honom: assamu alaikum, död över er. Faqalat Aisha fafahimtuha, jag förstod vad de sa. Så jag sa: alaikum assam wal la'na, må död och förbannelse vara över er. Och då så sa Rasul alaihi salatu wassalam: mahlan ya Aisha, ta det lugnt Aisha. Inna allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli, Allah tycker om mjukhet i allting. Faqultu ya Rasulallah, hörde du inte vad de sa? Och då så sa Rasul alaihi salatu wassalam: qad qultu wa alaikum, jag sa och till er. Och den här hadithen finns i Bukhari, Muslim, och vi har också nämnt hadithen tidigare. Här så finner vi att en grupp med yahud kom in till Rasul alaihi salatu wassalam och de ville då göra narr av honom. Så istället för att säga assalamu alaikum så säger de assalamu alaikum. Yani de tar bort bokstaven lam. Och salam alaikum är dua för en person. När jag säger till dig salam alaikum, så betyder det må frid vara över dig, eller må du yani skonas från ont. Assalama mina shar, må du skyddas från ont, eller må du få gott och frid och så vidare. Så du gör dua för personen. Taib. Här gjorde de dua mot honom och säger salam alaik, må du dö. Och de trodde att de lekte med orden så att han inte hörde. Och det här är tyvärr det som vissa av deras föregångare gjorde. Att de yani, vrider på ord och ändrar på orden. Ändrade på ett taurat, ändrade på Allahs uppenbarelse. Allah subhanahu wa ta'ala säger till dem att de ska gå in i landet och säga hitta, sudda bort våra synder. Och istället så gör de narr av Allah och säger himta, ändra på orden och så vidare. Och samma sak här, assalamu alaikum. Och då så blir Aisha jättearg. Hon förstod vad de sa och deras avsikt. Och hon säger då assalamu alaikum wal la'na wa ghadab Allah, som det nämns i andra hadithen. Må ni få Allahs förbannelse, hans vrede, och må ni dö. Och då så säger profeten alaihissalam: mahlan, ta det lugnt Aisha, ta det lugnt. Och hon säger i förvåning: hörde du inte vad de sa för någonting? De sa till dig, ja Rasulullah, salam alaik. Han säger, som det berättas i andra hadithen: jo, men hörde du inte vad jag sa? Jag sa wa alaikum. Min dua mot dem accepteras och deras dua mot mig accepteras inte. Yes. Mashallah. Och så sa han: Mahlan ya Aisha, Allah älskar rifq i allting. Ta det lugnt Aisha, Allah tycker om rifq i allting. Taib. Så mashallah, en väldigt, väldigt lärorik hadith som lär oss att muslimen ska ha den högsta, bästa och vackraste av akhlaq som finns. Och att en muslim inte ska sänka sig till de lågas nivå genom att vara en person som förbannar och svär och använder fula ord. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Som Allah säger i beskrivningen av Ibadur Rahman, att när de dumma tilltalar dem gärna med fula ord, så säger de bara salama. Och salama betyder inte här att de säger salam alaikum, utan det betyder de säger ord som skyddar dem från synd. Salama yani yusallimuna fihi min al-ithm, yani ord som inte får dem att hamna i synd. Som tyvärr många människor gör, att när någon säger någonting dåligt till dem, så säger de någonting ännu värre tillbaka. Någonting haram tillbaka. Vi har ju sagt att det finns den här gränsen att om man är förtryckt och någon säger någonting dåligt, så får man säga någonting likadant tillbaka så länge det inte är haram. Taib. Men att folk oftast går över gränsen. Och det bästa är att göra som profeten alaihissalam här, han säger wa alaikum. De gör dua mot dig, de talar mot dig, wa alaikum. Eller du säger hadakumullah, ghafarallahu lakum, må Allah förlåta er, må Allah vägleda er. Och så vidare. Ord som inte gör att du får någon synd på det. Och här, ja ikhwa, finner vi också en annan fayda som Sheikh Abdurrazzak al-Badr nämner. Och det är att kolla här på vem som säger vad till vem. Här har vi al-Yahud som var Allah azawajals a'da, som förnekar islam, som sen stred mot islam, förnekade profeten Muhammad alaihissalam, säger må Allah döda dig till vem? Till Allahs bästa skapelse som någonsin gått på jorden, profeten Muhammad alaihissalam. Taib. Och han besvarar med wa alaikum. Och han säger till Aisha att hon ska ha rifq. Hon ska inte svara med hårdhet och stränghet mot dem, trots vilka de är och trots det de säger till profeten Muhammad alaihissalam. Om vi drar den här parallellen till idag. Vissa muslimer idag, om en muslim, inte en kafir, om en muslim säger någonting taskigt till honom, så använder han grova och hårda och fula ord tillbaka. Här har vi profeten alaihissalam, ja, som blir förtalad och de gör dua mot honom och gör narr av honom. Och han säger bara wa alaikum. Om en muslim säger någonting, ska vi då inte också kunna vara mjuka, ha rifq idag? Är det inte så? Yani min bab awla, ännu mer berättigad till den här mjukheten, subhanallah. Men många idag, de har ingen kontroll, utan det är bara hårda ord och fula ord och så vidare. Allah al-musta'an. Nej. Vi går vidare till nästa hadith. En hadith som berättas av Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Man yuhram ar-rifq yuhram al-khayr." Den som nekats rifq har nekats det goda. Och denna hadith är sahih. Här finner vi att rifq är någonting som människan får som en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vet inte om ni minns att vi gick igenom tidigare i den här boken att Allah subhanahu wa ta'ala delar ut akhlaq till människorna så som han delar ut risk till människorna. Vi får alla våran risk, eller hur? Bestämt. Varenda krona är bestämt. Allah subhanahu wa ta'ala delar också ut akhlaq till oss. Vissa har bättre karaktär än andra. Vissa är mer givmilda, ärligare, modigare än andra och så vidare. Taib. Och de lärde brukar säga att den här goda karaktären är en som är naturlig, det vill säga den som är gåva från Allah, och en som är inlärd, tillgjord, eller man kämpar för att upprätthålla den. Och båda är positiva, alhamdulillah. Och båda ska man försöka att ha. Men att den här givmildheten är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och att den som har fått den har fått det goda. Och den som nekats den har nekats det goda. Så här finner vi att det är ett gott tecken. Om du ser att en människa har fått rifq. Han är en person som är rafiq. Han är mjuk, han är tillmötesgående. Han är lätt att handskas med. Han är mild. Han är överseende, förlåtande. Så är det här ett gott tecken. Ett tecken på att Allah subhanahu wa ta'ala gillar den här personen och att Allah har velat den här personen väl. Som du också berättar i sahih hadith att وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقُ. Om Allah älskar en tjänare kommer han att ge honom rifq. Sheikh Albani nämner att han är autentisk i sahih tarhib och tarhib. Så att det är ett gott tecken. Och då förstår man också motsatsen. Om du ser en person som är sträng, han är hård, han vill inte förlåta, han har ingen tålamod i saker och ting, han har kort stubin, så är det ett dåligt tecken. Han har inte fått det här goda. Allah musta'an. Nästa hadith är liknande. Och det är en hadith som berättas från Darda, från Abi Darda, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: den som har fått sin andel av rifq har fått sin andel av gott. Och den som nekats sin andel av rifq har nekats sin andel av gott. Och det tyngsta på domedagens våg för den troende är god karaktär. Och Allah hatar sannoliken personen som är vulgär och har en sträng eller hård och dålig karaktär. Så här finner vi liknande att den som har fått sin andel av rifq har fått sin andel av gott. Och den som har fått sin andel eller nekats sin andel av rifq har nekats det goda. Vi finner återigen här att rifq är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala som han ger till vem han vill. Och en viktig punkt här, dessa hadither tillsammans med tidigare hadith där Rasulullah alayhi salatu wasalam säger till Aisha att du ska ha rifq, Allah tycker om rifq fil amri kulli, att du ska ha rifq i allting. Rifq är inte bara i hur man är mot sin fru eller sina barn eller sin kompis, utan rifq är i allting. Fil amri kulli, finns ingen istithna, finns inget undantag. En person ska vara rafiq i allt. Och sen finns det självklart tider där man ska vara bestämd. När det kommer till kritan. Och man ska inte hålla på och kompromissa och fjanta och smöra. Utan man står fast på sanning. Men generellt så ska muslimen ha rifq i alla hans angelägenheter. Och här talar Sheikh Abdurrazak al-Badr om en väldigt viktig punkt. Han talar om att man ska ha rifq mot människor. Man ska ha rifq mot till och med materiella saker. Och till och med djur som här kommer att nämnas senare i detta kapitel. I allting ska man ha rifq. Han säger till exempel när man kör bil. Du ska vara mjuk. Du ska vara snäll. Någon kommer, han gör någonting fel. Släpp förbi honom. Inte vara den här personen som nej, bara tutar bara, och gasar och bara skriker i fönstret. Ja? Eller hur? Nej. Det kommer att orsaka olyckor. Du är en fara för dig själv och du är en fara för andra. Alla måste. Och tyvärr, som jag nämnde för systrarna, vad är det, 80% eller 70% av alla olyckor ligger män bakom. För att de kör oftast mer aggressivt. Och kvinnor kör mjukare. Är det inte så? De är försiktiga. De är så här snälla i trafiken. Vilket vi män kan irritera oss på. Men egentligen det som är säkrast är det som är bäst. Och det som också överensstämmer med haditherna. Man är mjuk, man är snäll. Man är trevlig. Man är inte den här hårda, stränga typen. Förstår ni? Han nämner också till exempel när det kommer till elektriska saker. Vad händer nu om den här manicken vi spelar in där som inte funkar? Och jag flippar, jag blir arg. Och jag börjar slå på den, kasta den i väggen. Kommer den att funka? Nej, utan jag är mjuk, jag är snäll. Jag har sabber. Jag googlar, hur löser man det här problemet? Jag frågar en kompis, hur löser man problemet? Och efter 5 minuter är det fixat, eller hur? Istället för att den är 1000 bitar och den är trasig. Och sen säger jag, ah, men jag blir arg. Ja. Vilken är bäst? Eller du kommer till dörren, dörren öppnas inte. Och du börjar sparka och banka och slå. Den öppnas inte. Var försiktig i allting. Allting som du gör. Och han nämner också en annan viktig punkt här. I da'wa. När man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Så är jätteviktigt att man har rifq, att man är mjuk i sitt kall till islam. Allah subhanahu wa ta'ala säger om profeten Muhammad alaihissalam, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum." Att det är med Allahs rahma som Allah gjorde dig mjuk mot folket. "Walau kunta faddan ghalid al-qalb lam faddu min hawlik." Men om du skulle vara hård, sträng och hårdhjärtad så skulle folk fly från dig. Muhammad alaihissalam, bästa människan, han har uppenbarat sig från Allah. Om han skulle vara sträng, folk skulle inte lyssna på honom. Yani, om vi är hårda och stränga, ska folk samlas kring oss? Nej. Så samma sak där. Och när Allah azza wa jalla skickar Musa och Harun till Firaun, vad sa Allah till honom? Gå till honom och sätt honom på plats, var sträng mot honom. Sa han så? Nej. Faqula lahu qawlan layyina. Tala till honom mjuka ord. Till vem? Firaun, som säger att han är Allah. Ha? Och tar Ben Israel, muslimerna, till slavar. Som han Allah. Säg till honom mjuka ord. Så jätteviktigt när man gör da'wa. Att man har hikma. Och grunden i da'wa är att man är mjuk. Hur ska folk annars ge gehör till din da'wa? Och som Sheikh Abdurrazak nämner att en person kanske har kunskap. Han är påläst, men han är hård och sträng i sitt sätt att prata, vilket gör att folk inte vill lyssna på honom. Nej, han säger det korrekt. Men folk vill inte lyssna på honom. Folk vill inte komma på hans föreläsningar. De tycker han skrämmer iväg folk. Men det han säger är korrekt. Yani, yuhram al-khayr kull. Han, yani, nekas det goda. Yani, den här hårdheten stänger till honom dörrarna till gott. Till skillnad från rifq som öppnar till människan. Som sheikhen säger att den som har fått rifq har fått allting gott. Och då säger ulema i dunya och i akhira. Rifq är nyckeln till framgång i dunya. Medan den här hårdheten och strängheten är nyckeln till al-fashl. Att man förlorar och att saker kommer gå dåligt. I allting. Om du går till en affär, någon liten här affär i Rinkeby, och du blir dåligt bemött. Personen är hård och sträng och han typ indikerar på att gå härifrån och så vidare. Och han höjer rösten, han är otrevlig. Kommer du gå tillbaka dit? Ja. Nej. Eller hur? Och om han är anställd, du kanske till och med ringer och klagar till chefen. Säger er anställda är jättetaskig. Är det inte så? Anmäler honom. Ja. Så subhanallah. Jätteviktigt att muslimen är rafiq. Allah älskar rifq. Allah ger rifq ett gott tecken. Och det som vi sa, en väg till framgång. Och sen säger Rasul alaihissalam i samma hadith att det tyngsta på domedagens våg för den troende kommer att vara hans goda karaktär. Den här hadithen har också nämnts tidigare i detta kapitel, eller i den här bok. Vilket också indikerar på den stora förträffligheten av att ha god karaktär i islam. Det är inte någonting som bara är rekommenderat eller någonting som kommer sekundärt. Det är inte så viktigt. La wallahi, god karaktär är jätteviktigt i islam. Jätteviktigt. Hur kan det annars vara det tyngsta på domedagens våg? Om det inte skulle vara viktigt, det skulle inte ens vara tungt, eller hur? Och som vi har nämnt, den vackra hadithen att profeten alaihissalam sa, ni kommer inte vinna folks hjärtan med pengar, utan ni kommer att vinna deras hjärtan med er goda karaktär. bima'na al-hadith, betydelsen av hadithen. En person kanske inte ger dig pengar och liknande saker, men wallahi, han bästa karaktär. Han är leende, han är ärlig, han ställer upp, han är modig, han är har alla goda karaktärsdrag du kan tänka dig. Wallahi, du kommer älska honom. Och du kommer lyssna på honom. Du kommer lita på honom. Är det inte så? Till skillnad från en person som kanske är taskig, hård, sträng, men han är generös. Han ger dig presenter. Det är inte samma sak. Wallahi, goda karaktären är någonting mycket, mycket större. Så god karaktär är det tyngsta på den troendes våg på domedagen. Och sen så säger profeten alaihissalam att Allah hatar al-fahish. Al-fahish är personen som är vulgär och syndaktig i sitt tal och i sitt agerande. Och han gör yani al-qabih min al-ma'asi. Han gör skamlösa handlingar och synder. En person som inte har någon skam i kroppen. Respektlös och yani, han är vulgär och vidrig kan man säga. Al-fahish. Allah hatar sådana människor. Och al-bavi. Al-bavi är personen med dålig karaktär som också är väldigt ful i sitt tal. Allah hatar en sådan människa. Här förstår man också faran av dålig karaktär. Nästa hadith berättas från Aisha radiyallahu anha, där hon säger att profeten alayhi salatu wassalam sa: aqilu dhawi al-hay'at atharatihim. Aqilu betyder här förlåt och överse. Dhawi al-hay'at, de personer som har yani al-muru'at wal-khisal al-hamida, de respektfulla och ärofulla människorna som besitter god karaktär. Atharatihim, deras felsteg. Så återigen, vad betyder hadithen? Var överseende och förlåtande mot de ärofulla och respektfulla människorna om de begår något felsteg. Taib. Aqilu, yani förlåt och överse. Al-afu, och var mjuka och snälla. Dhawil hayat, de respektfulla och ärofulla människorna. Men här säger också ulema i förklaringen att dessa ärofulla och respektfulla människor är folk som har det som en kontinuerlig egenskap. Inte att de är folk som är instabila och labila mot mudhabdhabin. Som en dag är ärliga och nästa dag ljuger. En dag generösa, nästa dag snåla. En dag ber de, nästa dag ber de inte. En sån här person beskrivs inte som en respektfull och ärofull människa. Utan en person som har det här som egenskap. Han är ärlig. Han är generös. Han är modig. Han ställer upp. Han håller fast vid religionen och så vidare. En ärofull och nobel person. Om en sådan person skulle göra dig någonting fel, så förlåt honom. Var beredd att förlåta och överse den här personen. Taib. Den här hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är att hur nobel en person än är, så är han inte syndfri eller perfekt. Bara för att en person är kunnig i islam, han är praktiserande, han har bra akhlaq, han har varit hos ulema, betyder inte att han är perfekt. Ingen människa är perfekt efter profeterna, som är, inte gör yani stora synder och så vidare. Men vi alla har brister. Qul ibn Adam khata. Varje människa felar, som profeten sa. Men den bästa av de som felar är den som vänder sig till Allah i förlåtelse. Så att om en ärofull och nobel person gör dig någonting fel eller någonting, så var beredd att förlåta. Och här nämns också att det här kan implementeras på högre nivå. Om han skulle komma till en domstol till exempel. Hans fel, ja, ni tas till en domstol. Men det inte är en hadd. Det inte är ett straff där vi har en bestämd vedergällning i islam. Där det finns, domaren kan bestämma straffet då kan domaren också förlåta honom. En sheikh gör värsta felet. Han kör jättesnabbt och kör på någon bil eller någonting sånt. Alltså, ni kanske betalar, men du slipper fängelse, du slipper straff eller någonting sånt. För att vi vet att han är en bra person, det är en engångsförteelse. Alltså, vi förlåter honom. Nästa hadith berättas från Thabit, från Anas. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يكون الخرق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق لا يكون الخرق أم الخرق وده بتيده هار العنف والغلظة والشدة والجهل والحمق الخرق بتيده هار hårdhet, stränghet, الجهل يعني ignorance och elhum, idioti. Om det finns i någon handling så kommer det att förfula denna handling. Illa kärna. Och Allah han är rafiq. Yuhibbu rifq. Allah han är rafiq och han tycker om rifq. No. Här så nämner profeten alaihissalam att den här hårdheten, strängheten, idiotin, fulaktigt, dåraktigt beteende förfular saker och ting. Gör att saker och ting bara blir kaos. De blir dåliga i slutändan. Är det inte så? Om en person som är hård och sträng och dum och så vidare försöker göra någonting, det blir inte bra i slutändan. Ja? Det brukar bli dåligt. Taib. Och här att om den här hårdheten finns i någonting kommer det att förfula den. Och det kan vara som vi sa, även om någonting kanske i grunden är bra. Men han gör det på ett felaktigt sätt. Han är hård och han är sträng och så vidare. Så blir det bara fel i slutändan. Ja. Och Allah han är rafiq. Och han tycker om rifq. Här nämner ulema att det här är ett av bevisen på att Allah azza wa jall från hans egenskaper är rifq. Och ett av hans namn är att han är Ar-Rafiq. Han har då denna egenskap att han är Rafiq, han är snäll mot skapelsen, han är vänlig, han är överseende, han är förlåtande. Han ger dem uppskov om de syndar så att de får tid att göra toba och så vidare. Ja. Författaren berättar sen från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam kana ashaddu haya'an min al-adhra fi khidriha wa kana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhi. Profeten alayhi salatu wassalam brukade vara mer blygsam än en oskuldskvinna i hennes mest avlägsna rum. Och om han ogillade någonting så kunde man se det på hans ansikte. Ja, och denna hadith är sahih. Profeten alaihissalam hade haya, blyghet. Han var blygare än en oskuldstjej som sitter i hennes rum i hemmet. Och den här blygheten, vad menas med den? Blyghet, att ha skam i kroppen. Att inte vilja höra äckliga saker. Oanständiga saker. Att inte vilja se dem. Att inte kunna säga dem. Man skäms över dem. Att ha den här skammen och haya i kroppen som hindrar en från att synda. Man skäms inför Allah att göra den här saken. Den är så haram. Att göra zina till exempel. Han har haya. Han vill inte göra zina. Han skäms inför vad ska folk säga om han gör zina. Det hindrar honom från att göra synden. Det är positivt. Det hindrar honom från att göra och säga dåliga saker. Man har en haya som håller en tillbaka. Man har skam i kroppen och skäms över att göra dåliga saker. Och därför så sa profeten alaihissalam att från det som de äldre profeterna har sagt är om du inte har någon skam i kroppen, gör vad du vill. Yani den som inte har skam i kroppen, den som inte skäms, har inga begränsningar. utan gör vad som helst. Yani personen som inte har någon haya, skäms inte för Allah, skäms inte för änglarna som ser honom och skriver det han gör, skäms inte för vad folk säger, skäms inte för sina föräldrar. Vad är det som håller tillbaka honom? Ingenting. Han har inga tyglar, utan han kommer att göra vad som helst. Så den här haya är någonting positivt. Och därför så nämnde profeten alaihissalam i hadith al-Shu'ab att wal haya min al-iman, att haya är från iman. Och han sa i en annan hadith att haya och iman hänger ihop. Om den ena tas bort så tas den andra bort. Yani, ju mera iman, ju starkare haya. Ju mindre iman, ju mindre haya. Så att de hänger ihop, de här två. Taib. Men också som ulema har nämnt här, haya och blyghet betyder inte här att man fegar ur och inte vågar stå upp för sanningen. En sådan haya är klandervärd. Att man skäms för att be på jobbet eller skolan. Säger jag är blyg, jag skäms. Lä! Det här är för shaitan. Det är batil, det är falskt. Eller jag vågar inte ge nasiha till folk som gör fel. Jag vågar inte påbjuda det goda, förbjuda det onda. Jag har haya. Lä, det är fel, det är batil. Där ska du stå upp för sanningen. Utan det vi talar om, haya som hindrar dig från haram och det som är dåligt, dålig karaktär. Du skäms att göra dåliga saker. Den haya är bra. Den haya som hindrar dig från bra saker, det är en dålig haya. Okej? Okay? Och profeten alaihissalam, om han ogillade någonting så kunde man se det på hans ansikte. Och då säger Nawawi här att profeten alaihissalam ibland, yani han säger här, han ibland sa inte någonting haya'en, någonting som han ogillade, men han, man kunde se det på hans ansikte. Man kunde se hans yani, hat till det som skedde på hans ansiktsuttryck. Och det räckte för sahaba för att låta bli. Som då Aisha hade hängt upp den här gardinen med bilder. Och han bara blev arg. Man såg det på hans ansikte. Och hon gjorde toba direkt och tog ner den och klippte sönder den. Förstår ni? Så att man kunde se det på hans ansiktsuttryck om han ogillade någonting. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. En hadith som berättas av Aisha radiyallahu anha, där hon säger att jag var på min kamel och fihi su'uba, och den var svårkontrollerad. Och det kommer nämnas en annan riwaya, så hon slog den. Eller hon piskade kamelen för att den skulle rida och så vidare. Och då så sa Rasul alaihissalam, alayka birrifq, var mjuk. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ. För mjukhet finns inte i någonting förutom att det kommer att försköna det, och tas inte bort för någonting förutom att det kommer att förfula det. Så här beordrar Rasul alaihissalam Aisha att ha rifq med vad? Med vad? Med djur. Och indirekt med allt. För att rifq finns inte i någonting förutom att det kommer att försköna det. Det är korrekt förståelse, Abdallah. För det kommer inte, finns inte i någonting. Yani generellt, allting som yani, förankras och har sin grund i rifq kommer att vara vackert. Kommer att vara positivt. Men det som då saknar rifq kommer att vara fult och dåligt. Så till och med rifq mot djuren. Man är snäll och vänlig mot djuren. Ja, ni behöver inte slå djuren. Det går att tygla dem på andra sätt. Taib. Ha till och med rifq mot djuren. Och här nämner Sheikh Abdurazak en berättelse. Han ser en gång Imam Sa'di gick förbi en man som stod och slog sin åsna. Taib. Så han går till mannen och säger, vad håller du på med? Slå inte. Det är bättre att du har rifq med djuren. Så den här mannen säger, vi har försökt, det funkar inte. Vi försökte vara snälla och tygla djuret, det funkar inte. Det enda som funkar är att slå djuret. Så han pratar och pratar, så säger han, låt mig försöka. Så han tar åsnan och yani, blir rifq på ett snällt sätt. Han bara går iväg med den. Och den blir helt lydig. Yani. Så den här mannen, han säger, subhanallah, till och med åsnan vet att du är en sheikh. Alla kulli hal, rifq är bäst, mashallah. varför vara hård och sträng och så vidare, utan man är mjuk mot allting. Nästa hadith berättas från Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasul alaihissalam sa: iyakum washuh, jag varnar er för girighet, för sannoliken så fick girigheten dem innan er att gå under. Det fick dem att spilla varandras blod, att bryta deras släktband, och orättvisa kommer att vara ett mörker på domedagen. Och denna hadith är autentisk. Naam. Iyakum washuh, jag varnar er för girighet. Och shuh är den värsta formen av bukhl, snålhet. Inte bara att man är snål, man inte vill ge, utan man vill ha andra, som man är girig på vilken bekostnad som helst. Och det är madmum, någonting klandervärt i islam, att vara girig. Och girighet fick dem innan oss att gå under. Och i vissa hadither som vi har nämnt, det är inte rikedom jag fruktar för er, utan det är inte fattigdom jag fruktar för er, utan det är att Allah ska öppna för er dunya. Och sen kommer ni att tävla om den, och det kommer att få er att gå under, som det fick dem innan er att gå under. Ni kommer att bli giriga, ni kommer att vända varandra ryggen, och så vidare. Så samma sak här. Girighet är farligt. Det leder till att man tävlar med varandra i dunya. Man börjar avundas varandra. Sen hatar man varandra. Man bryter släktbanden. Och man kanske till och med spiller den andras blod. Dödar personen eller slår personen i girighet. Allah musta'an. Så det är en väldigt, väldigt dålig egenskap. Och vissa ulama nämnde det som en av grunderna i ond akhlaq. Dålig akhlaq är just girighet. Shuh. Må Allah skydda oss från en shuh. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Hashr? وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Nej, att den som skyddas från sin egen girighet, det är de som har fått framgång. Så att skyddas från sin egen girighet, genom att skonas denna girighet, är någonting positivt. Och så sa han sen att de då spiller varandras blod, och sen så sa han att dhulm, orättvisa, kommer att vara ett mörker på domedagen. Yani, det här är orättvisa. Och den här orättvisan kommer att straffas. Man kommer att straffas för den på Yawm al-Qiyama. Med dessa svåra tillstånd av mörker och straff på domedagen. Författaren säger sen: Bab rifq fil ma'isha. Kapitlet om att ha rifq i sitt levnadssätt. Och där nämns en hadith från Sa'id ibn Kathir från ibn Ubaid, som berättar från hans far att han gick in till Aisha, umm al-mu'minin. Och det sägs att den här mannen var han var slav till Abu Bakr, och det sägs att han också var broder till Aisha. Taib. Så han gick in till Umm al-Mu'minin Aisha medans hon höll på att sy ett par sirwal, yani breda byxor. Och hon sa till honom, yani, eller hon då stannade upp och så och hon sa, فقلت يا أم المؤمنين, jag sa till henne, يا أم المؤمنين, om jag skulle gå ut och berätta för folk, så skulle de säga att du är snål. Och då så sa hon, yani, أبصر شأنك, tänk på vad du säger. Yani, säg inte så här. إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. Den som inte, det som inte klär sig med gammalt har inte någonting nytt. Eller inget nytt förutom till den som klär sig med gammalt. Här i alla fall, i denna berättelse, så finner vi Aisha radiyallahu anha, hennes ödmjukhet. Att hon sydde sina byxor. Hon kunde ha bett vem som helst att göra det. Eller sarawil, ska vi säga, så att det inte missuppfattas att byxor som dagens, yani, kaosbyxor. Utan sarawil, yani jättebreda kläder som de hade under sin jilbab. Hon sydde dem och fixade dem. Och då så säger den här mannen att om jag skulle berätta det här för folk, så skulle de tycka att du är snål. Yani att du, yani, värnar så mycket om dessa gamla kläder, att du inte fixar nya kläder. att du liksom fixar de här gamla trasiga kläderna och så vidare. Så säger hon typ, akta dig för vad du säger, eller säg inte så där. Och så säger hon att det finns inget nytt för den som inte klär sig med gammalt. En person som bara har nya kläder, för honom finns det ingenting nytt. Eller hur? Utan en person som har sina kläder ett år, två år och så vidare, och sen köper någonting nytt, då är det nytt på riktigt. Han är verkligen uppskattad det nya han har fått. Eller hur? Så att kapitlet här handlar om egentligen rifq i ens levnadssätt. Yani att vara måttlig. Att vara måttlig och inte slösaktig i sitt levnadssätt. Det är också en form av rifq. Medelväg och mjukhet när det kommer till ens levnadssätt. Att inte vara slösaktig. Nej, vi ska ta två till hadither sen är vi färdiga. Bab ma yu'ta al-'abd 'ala rifq. Kapitlet vad en tjänare får av rifq. Och där nämner han hadithen från Abdullah ibn Mughaffal från profeten alayhi salatu wassalam att han sa inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifq. Allah är rafiq och han tycker om rifq och han ger till han ger alltså belönar för rifq vad han inte ger till den som är hård och den som är sträng. Och det här liknar den hadithen som vi nämnde tidigare att Allah han är rafiq och han tycker om rifq och han belönar och ger ut med rifq vad han inte ger till personen som är hård och sträng. Yani belöning i nästa liv och i detta liv och framgång också. Till skillnad från personen som är hård och sträng och missar det goda som man uppnår i att vara mjuk och snäll. Nah. Nästa kapitel bab ett teskin. Kapitlet om ett teskin. Och ett teskin kommer här från ordet sakina. Från lugn och frid, bekväm, någonting stabilt. Och där nämns det från Anas ibn Malikin att han sa att profeten a.s. sa yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Underlätta och gör det inte svårt för folk. Wa sakkinu wa la tunaffiru. Få folk att känna sig bekväma eller lugna och skräm inte iväg folk. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Ja. Här finner vi också en annan form av rifq. Och det är när det kommer till speciellt folket som kallar till islam och ska vägleda andra människor. Att man ska underlätta för folk och inte göra det svårt för folk. Yassiru wa la tu'assiru. Islam är i grunden en religion som är enkel. Ja. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah vill underlätta för er, han vill göra det lätt för er och han vill inte göra det svårt för er. Och profeten alaihissalam han sa ad-dinu yusr. Religionen är lätt och ingen gör religionen svårt förutom att det kommer att krossa honom. Så islam är lätt. Ingen kan komma och påstå att islam är svår eller att islam är svårt att praktisera. Ge mig ett exempel på någonting som är svårt i islam, som är över våran förmåga. Det finns inte. Är det för svårt att be 5 gånger om dagen? Är det det? Nej. Är det för svårt att fasta 30 dagar om året? Nej. Och om det är för svårt för dig som individ på grund av sjukdom, så får du bryta fastan. Ja. Är det för svårt att åka till Mekka en gång i livet om man kan? Är det svårt? Nej. Och alla bestämmer sig islam på samma sätt. De är lätta, alhamdulillah. Så islam är lätt. Därför yassiru wa la tu'assiru. Underlätta och försvåra inte för folk. Yani underlätta inom islams ramar. Inte att vi som idag vissa ahlul bid'ah, de ska underlätta genom att göra det som är haram till halal. Vi ska underlätta för folk som bor i Sverige och vi gör det halal att köpa en villa med ränta. Vi ska underlätta. Är det okej? Okay? Ja? För att religionen är lätt. Nej! så får man inte underlätta. Det som är haram är haram. Spelar ingen roll om du bor i Sverige eller bor i Mekka. Eller hur? Tyvärr, det finns det argumentet. Men varför har du köpt en villa med ränta? Men vi bor i Sverige. Vad är det för argument? I vilken fiqhbok står det att det blir halal att göra haram för att man bor i Sverige? Eller hur? Islam är islam över hela världen. Fram till domedagen. Det finns ingen svensk islam. Utan det finns islam. Islam och Muhammed, islam och Koranen. Allahs islam. Eller hur? Så att den här taisir, att vi underlättar. Låt dem lyssna på musik. Låt dem klä sig med tajta byxor. Låt dem sminka sig. Låt dem bla bla bla. Nej. Det här är batil. Det är fel. Utan taisir inom islams ramar. Så länge det är halal. Om det är haram, profeten al-Islam brukar det vara så långt borta som möjligt. Men om det fanns valet att välja mellan två saker så valde han det lättaste. Så länge det inte var haram. Så vi underlättar för folk. Och vi gör det inte svårt för folk. Och han nämner också, Sheikh Abdelrazak, det här fordrar att man har kunskap. Hur ska du underlätta för folk och inte skrämma iväg folk om du är jahil? Och du vet inte vad som är halal och haram och lätt och svårt och så vidare. Ja? Och tyvärr vissa nya muslimer ibland, de har läst någonting, en åsikt, en fatwa. Det kan vara fel, det kan vara rätt, det kan vara ijtihad-fråga. Men för honom är det är det som är rätt. Och han ska implementera det på allt och alla. Och kanske skrämmer iväg folk. Och sen i slutändan, men ursäkta, det var felaktig. Eller det var en fatwa och det finns en annan fatwa, en annan åsikt som är mer korrekt och så vidare. Och yani, ibland måste man ha lite utrymme och förstå sig på de här sakerna. Vilket ibland, speciellt nypraktiserande folk som är nya, ibland har svårt för. De ser väldigt, deras värld är så här, yani, väldigt begränsad. Det ser att ulema ibland, de har, mashallah, väldigt stor förståelse för varandras olika åsikter. Att den här säger niqab är wajib, den här säger niqab är inte wajib, han säger den som lämnar bönen är kafir, han är inte kafir, du måste läsa fatiha bakom imamen, du behöver inte läsa fatiha och så vidare. Men ändå, du ser att ulema kommer överens. De bråkar inte, de tjafsar inte, de är vänner, de är bröder. Ja visst, de skriver till varandra, de säger det, min åsikt är mer korrekt och bevisen och så vidare och du har fel i den här frågan, men med respekt. Förstår ni? Så att, ja, det är ijtihad-frågor. Vi pratar inte här om aqida-frågor. Självklart där. Vi sätter ner foten. Men vi pratar om ijtihad-frågor. Så att, viktigt att man har kunskap. Yassiru wa la tu'assiru. Wa sakinu wa la tunaffiru. Sakinu, yani kalla till sakina. Kalla till lugn. Kalla till stabilitet. Och få folk att känna sig bekväma och lugna i religionen. Och skräm inte iväg folk. Varför? För den här tenfir som Ibn Hajar nämner är oftast relaterad till da'wa ila al-mashaqqa. Att man yani, skrämmer iväg folk genom att göra det för svårt för folk. Att överbelasta folk och ge dem mer än vad de behöver göra eller kan göra. Taib. Det här skrämmer iväg folk. Utan få folk att känna sig bekväma. Och det är en jätteviktig punkt att vi har da'wa till as-sakina i islam. Att en person ska ta det lugnt, vara stabil, känna sig bekväm. Och att också adam ta'ajjul, att inte heller vara en person som stressar i religionen. Det är också en annan poäng som Sheikh Abdelrazak nämner. Sakina har också denna betydelse. Att man inte har bråttom med saker och ting. Människan är skapad så att hon stressar. Men man försöker få folk att ta det lugnt. Som du har nämnt i hadithen. Att al-ajala min ta'anni min Allah. Att lugn och att begrunda saker och ting är från Allah. Och al-ajala min shaitan. Och stress är från shaitan. Och ibland folk gör felaktiga val och säger felaktiga saker just på grund av stress. De har ingen sabr. Och det är också något som negerar rifq. Rifq betyder också att man är mjuk, man har den här snällheten och att man inte stressar. Man har inte den här bråttom. Man är, vad säger man, otålig. Nej, utan man måste ha sabr och tänka igenom saker och ting innan man gör dem. Taib. Sekino. När ni får folk att känna sig bekväma, lugna, fridfulla. وَلَا تُنَفِّرُوا. Och skräm inte iväg folk. Jätteviktigt. Att inte skrämma iväg folk från islam. Inte skrämma iväg folk från Ahl Sunna wal Jamaa. Med sitt dåliga beteende. Med sin vårdslöshet. Sin stränghet och så vidare. Profeten alaihissalam, han sa: Inna minkum la munaffirin. Det finns de av er som skrämmer iväg folk. Och ibland, man kanske inte tänker att skrämma iväg folk, det kan vara något som du tycker är korrekt. Som den här sahabin som läste, vad var det, surat al-Baqara, Isha. Ja? Ja? Det Umar sa: få inte Allah tjänare att hata det de gör, det goda de gör. Vem hatar bönen? Ingen hatar bönen. Vem hatar Koranen? Ingen hatar Koranen. Men när det blir så att du är trött på natten, du vill hem och sova, och imamen läser surat al-Baqara och Isha blir 2 timmar. Det får folk att ogilla det som egentligen är bra. Och därför finns det de som skrämmer iväg folk. Men kanske sådana här saker. Då kanske han säger: vadå, är det haram att be Isha? Nej. Är det haram att läsa Koranen? Nej. Det är halal. Men sättet du gör det på, är det korrekt? Är det sunna? Nej, det är inte sunna. Sunna är att du läser en enkel sura i surat al-Isha. En halv sida ungefär. Det är det som är sunna. Förstår ni? Men någon kanske kommer med argumentet: vadå, är det haram att läsa Koranen? Nej, det är halal. Men sättet du gör på är fel. Förstår ni? Så att skräm inte iväg folk från islam. Och ibland, lill-SF, det är också någonting som man har fått klagomål på. Att folk säger: ah, ni är hårda, ni är stränga och så vidare. Baserat på att de träffade en person som var nypraktiserande. Han var hype, han var jahil, och han skulle påbjuda det goda, och han hade noll hikma och så vidare. Så att personen fick en yani avsmak, en dålig bild av yani muslimer eller Ahl Sunna wal Jamaa och så vidare. Så att jätteviktigt i alla fall att man tänker på vad man gör. Man har lin i sin da'wa, man har hikma i sin da'wa, man har rifq i sin da'wa, och att man inte skrämmer iväg folk i det man gör. Och vi ber Allah Azza wa Jal att ge oss den bästa karaktären, och att bevara oss på denna religion, och att ta våra liv det bästa av tillstånd, och att förlåta oss för våra synder. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.